En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, god morgon. Varmt välkomna till Hockeymorgon. Det är fredag, 5 omgångar in i SHL. Rubrikerna är många. Klubben, Linköping har vunnit en match. Frölda är inte längre obesegrade. Djurgården studsar tillbaka efter att ha blivit helt överkörda i Globen i tisdags. Jag har många brunnar att hoppa ner i, Johanna, Heino och Dick. Men jag tycker ändå vi börjar i Globen i tisdags. Där det påstås då, Dick Axelsson här i studion påstår att han var i Frankfurt. Det finns grejer på sociala medier som vittnar om att han var på isen till och med.
Ja, ja.
Som linjedomare.
Ja.
Är det du, Dick? Vi får upp en bild där för er som lyssnar.
En liksom skenmanöver att du sa att du skulle till Frankfurt.
Ja, men den där, jag har fått den skickad till mig många gånger faktiskt. Ja.
Jag har fått den skickad till mig.
Ja, det är så. Ja, men jag är en man med många ansikten. Är jag. Och jag kommer söka upp han.
Det där är inte ens likt, tycker jag. Alltså, det är många tycker det, men jag tycker inte att det är spelat likt.
Vem är det? Är det Dick?
Ja, men det är väl... Nej, men, jo, tycker jag. Ögonen.
Ja.
Hjälm, det har jag också haft en gång.
Hjälm. Svart hjälm, har du haft det?
Nej.
Nej, det kanske jag inte haft.
Nej.
Ja, där är det olika.
Just. Det är det enda.
Ja. Ja, men jag kommer... Jag vill ha en lookalike-bild. Så kan vi liksom döda ryktet, eller...
Ja. Ja. Men är du sugen på att bli domare?
Aldrig, va?
Varför?
Skulle aldrig falla min. Nej, men jag har ju varit väldigt hård mot domarna genom tiden och jag har absolut ingenting att vinna, för att jag tror inte jag kommer vara bra för det första. Och resten behöver vi inte prata om.
Men är det inte som man säger att de som är värst lite så, både på isen och eller mot domarna, blir bra domare? Typ Daniel Wessner, Sabina Killer.
Mm. Ja. Ja, men det är, och Conny Strömberg är väl domare också.
Fint.
Ja. Ja, han här är väl där i division 2 tror jag någonstans. Men ja, nej, jag har absolut ingenting att vinna och vill inte göra bort mig.
Vad tycker du om domarna?
Ja, men jag blir liksom väldigt intens på isen, absolut. Ja. Och efter är man väldigt ångerfull och så vidare. Men nej, det är ju det bästa vi har, annars hade vi inte kunnat spela.
Har de varit ångerfulla mot dig någon gång? Har de kommit, fan Dick, sorry, alltså, vi skulle ju gett dig den där...
Vi skulle ju
Nej, en domare skulle nog aldrig erkänna sitt misstag. Det tror jag inte. Det har jag inte hört i alla fall.
Kolla bort, alltså, det är hemskt. Men jag tänkte, Dicken skulle ju dömt mycket PP, tror jag.
Ja.
Bara för att han säger, men
det är kul, ju.
De var ingenting. Ja, men det är PP, grabbar. De killarna lirar.
Ja, men så är det faktiskt. Jag brukar ofta skrika så domaren, tänk på produkten. Här behöver vi en straff nu. Här behöver vi ett PP för igång spelet. Behöver lite mål så här. Men om ni bara får tänka så här på stående fot då. Har ni någon eller några SHL som ni känner de där kommer bli bra domare på sikt? Linus Johansson i Färjestad?
Alla kaptener kan man väl ta, va? Ja. De brukar väl ha så ordning och reda, pengar på
Max Friberg?
Ja.
Ja, han skulle kunna kliva in.
Mark Friedman och Brunnar Kinnemin på linjen.
Ja, de hade jag väl haft.
Ja.
Jag vill inte ha så mycket paragrafryttare, utan jag vill ha liksom, det kan hända vad som helst.
Sant.
Ja.
Ja, verkligen.
Det kan hända mycket mot det också då.
Ja, man får spåna fritt.
Ja. Kryger, hade han passat?
Han hade varit arg mot spelarna, tror jag.
Ja.
Att de gör fel.
Just.
Så det gör man inte.
Behövs inte det lite mer så här, tycker Colina i fotboll, kommer någon om? Han som bara spänner blicken i spelarna och sen var det ju liksom
King.
Som en hundvalp.
Jag tror mer High Chaparral-hållet.
Mm.
Jag tycker domarna pekar lite för mycket med hela handen, utan det ska vara lite jargong som det var förr i tiden. Kuben Andersson och så vidare.
De hade touch.
Kunde tjafsa emot. Mm. Nu är det liksom, nu får man åka på botbänken.
Det är faktiskt intressant, för vi hade ju Kjell Berglund här i våras och någon mer som inte kommer ihåg nu exakt, som båda vittnar om att det var dålig
kommunikation
mellan domarlägret och lagen. Kjell hade sagt så här, han påstod att det fanns en oskriven regel att man får göra någonting inom 10 minuter, vad det var. Och sen så sa han någonting och då fick han direkt...
Mm. Ja, men så är det ju, och nu är det ju egentligen också för kamerorna och så vidare att man ska inte prata med en domare. Det är därför de har tagit bort allt sånt, vilket är otroligt tråkigt, och det blir en dålig stämning på isen.
Ja, men förut har det ändå varit kaptenerna och huvudtränaren ändå ska kunna ha en respektfull dialog. Men jag tror att man glider längre och längre ifrån varandra, lite givet hur säsongen artar sig. Alltså, börjar det bra kan man ändå bygga på någonting, men det känns som att man också tar med sig lite från säsongen innan, liksom, hur det har slutat. Det speglar lite samtalsklimatet generellt sett. Ja. Alltså så här, vi blir sämre och sämre på att prata med varandra. Och så även kanske på isen.
Verkligen. Mm. Så är det. Vi får se om de kommer fram till någon bra lösning där på sikt. Men hörni, Linköping Hockeyklubb. Mm. Det har stormat rejält. Musse var ifrågasatt som tränare. Aldrig varit huvudtränare innan. Alla rubriker som de var så svarta de bara kunde bli. Och då tänkte man så här, de åker ju inte till Ängelholm och slår Rögle. Men det gjorde de. 2-0. Bra svar där med både mål och håll i nollan och framförallt få med sig en 3 poäng. Hur viktigt var det här för klubben, Johanna, tror du?
Nej, men det var ju en måste-match.
Det var
alltså
det.
Absolut, ja. Alltså med tanke på hur vi har analyserat Linköping och vi har kommit fram till att det har funnits exakt 0 ljusglimtar från något håll. Så det har ju varit... tror jag väldigt nära. Vi sa väl här att de kanske ryker till och med om ingenting händer. Eller att man liksom plockar in någon mer som får stötta upp ledarstaben. Eller att någon spelare ryker eller någonting. Men jag tror ändå att det var viktigt. Sen så vet jag inte hur mycket det liksom säger framöver. Men att bara bryta en förlusttrend och så. Och kanske se lite bättre svar på beteenden och sådär. Nu såg inte jag den matchen. Men det är skönt för gruppen att i alla fall få en vinst. Veta att man kan vinna.
Nej, men precis. Det måste vara ett ganska så skönt läge där nu. Men i alla fall, hej, om man jämför med hur det var innan. Alltså, nu känns det som att nu...
Nu är det guld.
Nu går vi för killen. Ja.
Nej, men alltså, det verkar, alltså stormen har ju verkligen lagt sig rejält bara efter en match här.
Nej, men det var bra. Kul för Musse att få vinna. Känna att inte gruppen, alltså tappat gruppen helt. Det är tufft som tränare, tror jag. Liksom man, vart är man egentligen? Man kan känna att man har förtroende. Man bara förlorar, de gör inte som man säger och allt det här. Och det här var, jag såg tredje perioden här. Och det var ju... de offrade sig för varandra. Ljung, rätt killar, täcker skott. Liksom. Det kändes som de ville vinna. Som jag pratade om, att det här är en vilja. Det kändes faktiskt som den var där. Vrana gör ett jättestyggt mål. Assen till Nick Shore, va? Det är ju klass, det är ju godis. Och sen så har man en målvakt faktiskt den här matchen. Ignacev är riktigt, riktigt bra. Alltså, stå på huvudet. Jag menar, nolla Rögle borta. Och Holm var riktigt bra också, så att, det var målvaktsmatch. Men det är viktigt, det är styrkebesked att du har en kille som kan ta puckarna.
Du, förra säsongen så hade du ju dina skalor. Du delar ut 2 monstermatcher, va? Är han inte uppe där än, va?
Nej, det här för att jag tyckte det var kollektivet. Jag tyckte att man täckte skott. Han hade ju många farliga lägen. Men det var inte så här att han stod själv där. Utan det var en lagvinst liksom. Men du vet så här. Desperat lagvinst. Men vad hade jag då? Vilken är mycket bra match.
Mycket
inte monstermatch, men mycket bra match.
Ja, Dick, vad tror du att man... alltså de här ledande spelarna, Nick Shore, han får göra mål. Vrana gör en bra match. Hur mycket tror du att de kan andas skön luft idag?
Ja, men både och, tror jag. Jag tror att de vill jäkligt mycket där ute. Och det har väl låst det lite samtidigt som laget har spelat rätt uruselt och inte gjort någon glad, kan jag väl säga. Så att en bra start, men jag tror det finns mycket att hämta. Men som jag sa, några avsnitt tidigare, Musse rätt man, det märker vi. Vill bara ta cred. Men,
ja, just det.
Ja, nej, men det är väl egentligen nästa match som är den viktigaste egentligen för att fortsätta och visa att de kan.
Ja. Alltså jag lyfte en grej här med Jakob Vrana innan. Charlie framförallt tryckte ju tillbaka mig. Jag vet att ni kanske också har den åsikten. Ni får gärna göra det, men jag vill bara lyfta en sak. Alltså, de levde med 1-0. De har inte vunnit en match än. Dick vet exakt hur det är. Det är 2,5 minuter kvar. Han får friläge. Bra kon fram till det. Missar friläget. Sånt händer. Men hemjobbet sen efteråt är enligt mitt tycke obefintligt. Han åker på en skena hem. Och det släpper ju... Det är 3 spelare bara i försvaret i Linköping. Och tror att det är Daniel Saar som får en jättechans. Där innan han ska just göra en jättebra räddning. Sen har jag gjort tydligen, jag har inte sett matchen tyvärr, men jättebra saker innan dess. Och täcker skott och sådär, Musse berömmer honom för det. Men ändå, i det läget,
det är det som jag tycker gör lite skillnaden på liksom vinnare och förlorare. Alltså nu låter man ju super, att man sitter på superhöga hästar liksom, men givet att vi pratat om beteenden, att det är det enda man kan påverka, så är det en sån sak som skickar så sjukt dåliga signaler. Och så den som ska in och byta med varandra kommer in liksom i ett superfarligt läge och kan liksom inte positionera sig rätt förrän kanske på liksom någon slags andra retur och man sätter sina kompisar i en skitposition egentligen. Och att man liksom glider dessutom från ett friläge till båset på ett ben. Det är också så här dåliga beteenden, skickar dåliga signaler. Sen så, det kanske var liksom, han hade mjölksyra upp till öronen och det kanske finns någon typ av förklaring i hans värld. Men just det är det enda du vet som en spelare i ett lag som går dåligt, att där måste du backchecka. Alltså oavsett hur du mår. Mm. För att liksom på något sätt bryta de här mönstren av dåliga beteenden. Mm. Och skicka signal att jag är här för att jobba.
Mm. Alltså nu är det match imorgon igen. Vad tror du man fokuserar på Linköping idag? Är det bara så här mata in klipp från allt de gjorde bra?
Mm.
Ingjuta liksom mod och glädje i gruppen? Ta en tårta, fika ut och träna bowling? Eller vad gör man i sånt här läge?
Bowling. Nej, men de måste ju fatta att de kan liksom.
Ja.
Och det är väl den harmonin och den känslan de måste hitta liksom. För sen är det, alla lag kommer ju slå alla liksom. Men det är ju den här starten man pratar om. Och det är, de kan. Så det är väl liksom bara att agera.
Ja. Mm.
Och det som har varit en snackis här nu senaste då, efter fjärde raka förlusten. Peter Jakobsson som klev ner i omklädningsrummet, sportchefen. Nu när man har en seger, ska han gå ner där och bara vara en del av gruppen, eller ska han bara hålla sig borta så långt bort ifrån den här gruppen som möjligt nu? Johanna, vad tänker du om hans närvaro?
Jag kan säga, ni kan tacka mig. Det var tack för att jag gick ner här som ni nu vann.
Nej. Ska du tro att han kör den?
Nej, såklart inte. Nej, men jag vet inte liksom. Det är bra, precis som Heinos resonemang senast liksom. Hur går dialogen mellan sportchef och tränarstaben? Och, men nej, det är klart att man inte vill ha en sportchef där springandes varje dag liksom. Nej. Men de sköter säkert sin dialog på sidan. Helt enkelt. De har väl säkert en dialog, eller de har en dialog varje dag.
Ja.
Om vad det är som behöver förbättras.
Mm. Mm. Ja, Linköping alltså 3 poäng. Noterar vi att Örebro har man inte snackat om så jättemycket i negativ... ja, det har vi ändå, men det är inga krisstämplar bra, men de är bara 1 poäng före. Så att, efter 5 omgångar, förvisso. Men där, i Örebro är det tydligt, där stämmer det inte. Det funkar inte om inte Karlavagnen är påkopplad.
Mm. Det har vi ju dock alltså pekat ut.
Ja, verkligen.
Ja, de är ju väldigt ensamma liksom. De gör ju sina poäng, men de kan ju inte göra allt.
Nej.
Nej.
Mm. Men det är ju ett bottenlag, så att jag tror liksom de kommer vara där nere. Mm. Så enkelt är det.
Mm. Men är Linköping inte också ett bottenlag då? Eller ska de vara uppe på...
Jag tycker liksom generellt, om man tittar på pappret, den klassiska klyschan, så är ju Linköping ett bättre lag.
Mm.
Så att absolut tycker jag Linköping ska upp några snäpp, och Örebro kommer ligga där och vara sköna i botten.
Ja, och notera Brynäs 11:e plats. Det är bara 5 omgångar in ändå. Men ändå. Det som är intressant, det är ju uppe på topp 6 just nu. Mm. Lag som vi inte inför trodde kommer hamna där. Frågan är vi tror det nu. Det är Timrå och Leksand. Om vi bara stannar till Leksand lite grann. De alltså spöar Skellefteå hemma igår. 6-1 var det efter första perioden. Nej, 5-1. 5-1 var det.
Ja, men hockey är ju inte logiskt. Du vet, man läser i tidningen, Värnå har gjort illa tummen. Laget är svagt, tunt framför allt. Och sen gör någon jävla jättematch.
Ja. 8-5.
Overkligen.
Ja, men det är ju så här, de har tunn trupp, en spelarbudget som är, de har dragit ner på grund av ekonomiska problem. De har inte råd att få nageltrång på en spelare ens. Och nu och så står de utan massa viktiga spelare. Max Werner med tummen, som du sa, han är borta på veckor här nu.
Då med nageltrång menar du?
Med nageltrång.
Den är tuff alltså.
Och då har Hedberg tryckt på, Johan Hedberg, tränare, att ja, men vi har bra juniorledare. Det är inget att vara orolig för. Zaki Crooks och Tinus Luke Koblar kliver upp alltså junior, verkligen, och gör mål båda två.
Mot Skellefteå.
Och spelar som att den här ligan, den är tillhör oss.
Men det jag blir glad för är att det finns bevis på att det inte är korrelation mellan spelarbudget och framgång alltid. Mm. Det skulle vara så jävla tråkigt då, att bara kunna köpa sig ett lag och vinna ett SM-guld. Utan det här handlar om ledarskap, det handlar om att gruppen kommer ihop, det handlar om liksom mentalitet, och det gillar man ju. Sen har det gått, vad är det, 5 matcher? 6 matcher? Men det är ändå roligt att det händer någonting. Att ett lag som Leksand, som har försökt ändå liksom lite så köpa sig framgång, lyckas bättre i början av en säsong när de har ett lag som egentligen är hockeyallsvenska liv på. Och så får vi se hur det går.
Gillev har inte stått på huvudet heller, så att nej. Det är räddats av att han har varit en...
Nej, det är tvärtom. Ja, men han börjar ju bra första matcherna där, men de har ju haft bra försvarsspel. Det är nu det drar iväg lite i den här matchen, och sen Malmö där var borta. Så att det är på slutet så har varit lite mer High Chaparral målmässigt, men... De vinner.
Ja.
De spelar rolig juniorhockey. Det är fram och tillbaka. Det är... Hedberg är bra med de här ungtupparna. Samma i Mora. Fan vad de flög, vet du. Han hade dem i Mora allsvenskan.
Ja, ja.
Han passar, tror jag, har de här unga killarna. Mm.
Men det man kan säga är att motivation slår klass när klass inte vill.
Ja, men den är bra.
Super.
När klass har en dag, har en sig.
Allt är relativt, men så är det.
Ja, men det är uppfriskande som du är inne på, Johanna. Att det är inte så att du bara för att ösa in pengar på dyra spelare så kommer det komma framgång med det. Växjö hade den framgången, men de gjorde också de gjorde starka grupper.
Mm.
De kom in med pengar, men värvade också helt rätt ju.
Såklart. Mm.
Men då är det kul att spika fast saker så här tidigt på säsongen. Dick, är Leksand här uppe för att stanna i tabellen?
Man älskar att vara kappvändare, så där, det ser bra ut. Nej, absolut inte. Den tunna truppen och det tunna laget kommer få sin rätt till slut. Mm. Ja. Tror jag, tyvärr för Leksand. Men, ja.
Men tror du att det blir kval till och med?
Ja, men det tror jag. Jag tror ju, eller innan säsongen så satt jag dem på en sista plats. Den står väl fast att det är ett bottenlag, absolut. Men jag har haft fel förr.
Mm. Men det är ju, vi pratade mycket den här tiden i fjol och ännu längre in på säsongen om Örebro och hur bra de var. Det där kommer ju gå hur bra som helst. Sen hösten räddade dem förvisso. Mm. Man såg hur de sjönk och sjönk och sjönk och sjönk och sjönk. Mm. Så att fem matcher ändå bara fem matcher här nu, eller?
Mm. Mm. Absolut.
Hörrni, ett lag som är fastnaglat i botten då. Vi studsar mellan de positiva och negativa rubrikerna. Det är HV71. Kris. Jag vet inte om vi kan använda det ordet. Men de har i alla fall övertagit den där positionen av att vara i rampljuset nu från Linköping. HV71, fem raka förluster. Sämsta säsongsledningen i klubbens historia, Hanna. Mm. Vad tänker du generellt om HV just nu?
Att det är lite utav ett mysterium. Alltså man hittar liksom inte riktigt sätt att slutföra matcher på. Man kan inleda bra, man kan ha bra perioder. Man kan ha individuellt skickliga spelare som gör liksom bra grejer. Det ser liksom inte nattsvart ut. Men på något sätt så blir det att man har, lite som mot Malmö så var det liksom en kort period där man tappar hela matchen. Man har ledningen ändå, man ser ut att gå mot vinst. Man har ändå haft, tycker jag då, bättre spel i längre perioder än vad Malmö hade. Men att det blir så otroligt kostsamt när man inte liksom är påkopplad eller gör ett misstag. Och att man kanske gör då lite för billiga misstag sett till vad man kan göra i en sån här jämn liga på något sätt. Så att de är lite för trubbiga då. I att hålla en hög lägstanivå på något sätt. Och att just kunna stänga en match till exempel om du har ledningen. Eller att hitta nya sätt att spela mot olika lag.
Hejno, vi pratade om det innan ju. Att det har varit positivt och negativt i matcherna för HV71. Vi har varit inne på netfront, alltså framför mål. Att det inte har stämt varken bakåt eller framåt. Hur lyder din analys nu om du bara bakar upp de här fem matcherna och säsongsledningen för HV?
Mycket puck. Man äger ofta spelet. 5-5 men man spelar man ganska bra. Jag tycker att man har blivit lite bättre offensivt netfront. Jag tycker också att man är lite bättre. Nu såg jag matchen igår. Jag tyckte den var väl den bästa matchen jag har sett med dem. Jag har sett tre av de här matcherna. Defensivt alltså, och städa i 5-5. Sen det som är för alla matcher, det är ju att man inte är bra i special teams. Och man har inte, tycker jag, målvakterna har inte kommit upp i nivå heller. Det är väl det som sticker ut. Och sen har netfront varit dåligt om man går tillbaka. Det blir vi lite bättre, tycker jag. PK är man väl tredje sämst, tror jag, statistiskt. Och PP är man sämst. Mm. Och målvaktsspel tror jag att man är näst sämst eller tredje sämst. Så det är de.
Då är det tufft.
Då är det svårt att vinna matcher. Men sen 5-5, absolut, det är bra. Du kan väl göra något mål i 5-5 och så. Men det räcker faktiskt inte. Du behöver göra något i PP. Du behöver vinna PP-matcherna också. Eller special teams-matcherna också.
Ja, jag vill också dikta in åsikt om HV71. Så har vi samlat in våra tankar om säsongsinledningen.
Ja, men det är klart det inte är bra. Och det är egentligen, Heino summerar ju fantastiskt där. Det är ju liksom, många matcher avgörs i special teams. Fram och tillbaka. Och sen är ju den viktigaste positionen målvakt. Så att, ja, men det finns att jobba på.
Ja, så är det.
Du är ledig.
Men vi lämnade blickarna ner till Jönköping då. Anton Blomqvist är ju tränare för HV71. God morgon, Anton.
God morgon.
Stort tack för att du ställer upp så här nära in på femte raka förlusten igår då.
Jag tänker
så här, om man inleder med det du sa efter matchen igår, att marginaler, det förtjänar man, och Timrå hade de med sig igår. Varför just nu tycker du att ni inte förtjänar marginalerna?
Ja, det är en bra fråga. Någonstans så tycker jag att det första här någonstans för mig just nu, att det är otroligt viktigt hur vi kommunicerar utåt sett. För att bara få ge dig något form av exempel. Det blir att om vi säger att vi spelar bra så blir det skit. Och säger vi att vi spelar dåligt så blir det skit. Så det spelar egentligen inte så stor roll vad vi egentligen säger. Men jag tycker någonstans att Special teams har hackat lite för oss. Ofta vinner man matcherna där. Där tycker jag inte vi skapar tillräckligt bra marginaler för oss. Vi behöver spela bättre i PK, vi behöver spela bättre i special teams. Sen så är det många saker som vi är ganska nöjda med ändå. Men återigen, det är svårt att sitta och säga det när vi har förlorat 5 matcher. För då skriker alla egentligen. Så det är en tuff situation vi är i. Och vi behöver hålla ihop, vi som sitter innanför väggarna. Mm.
Hur är då känslan i gruppen nu? Man förstår ju att det liksom är tungt, men kan ni hitta liksom någonting att ändå hänga upp någon typ av positiv känsla på?
Ja, men återigen, analysen blir ju superviktig från mig och mitt coachteam gentemot laget, att vi faktiskt tar fram en ärlig bild. För allting är inte dåligt långt därifrån faktiskt. Men samtidigt så är det för dåligt i vissa områden som ofta avgör matcher. Så jag tror att ge spelarna en sortering vad det faktiskt är som händer. Det vet säkert Dick som har suttit i ett omklädningsrum, att som tränarna sitter med sina datorer och statistik och spelarna skiter ofta i vilket. Man kanske går hem och rannsakar sin egen prestation, men det kan vara ganska skönt som spelare att få presenterat för sig att det här är väldigt bra och det här området behöver bli mycket bättre, för då kan man på något sätt fokusera på det som spelar. Så tydlig analys, och därifrån blir också måendet därefter. Men det är klart att det är tufft där. Det är tufft för oss allihopa nu.
Blir jag ganska nyfiken här på, för att vi har pratat om att Linköping hade en kris efter 4 matcher, för det fanns inte mycket positivt. I HV71 har vi ändå sett från vårt perspektiv då saker som varit positivt, och ni har haft ledning i matcher sådär. Men återkommande begrepp, det är ju playbook, alltså det här tekniska dokumentet som spelarna ska följa. Känner du att spelarna följer den vägen som ni har stakat ut efter 5 matcher?
Ja, det gör jag absolut. Det känner jag mig jättetrygg med.
Det är inte där ni tappar matcherna, de andra ord?
Nej, tvärtom. Alltså, nu vet inte jag hur många matcher ni har sett av dem vi har spelat. Men jag tycker återigen att vi, om man bara bryter ner det lite snabbt, att vi har spelat 5 matcher. Första matchen mot Örebro spelar vi väldigt bra 5-5. Andra matchen mot Växjö är för dåligt för att ha chans att vinna i denna ligan. Tredje matchen mot Brynäs är ganska jämnt. Matchen är i Malmö, det är ingen jättebra hockeymatch för något av lagen, men lägsta nivån på det vi presenterar i 5-5 är ganska, ganska bra ändå. Vi faller inte igenom den matchen, även om det är inget bländande och det finns ingen flärd. Och sen så igår så gör vi en jättebra match återigen, 5-5. Så grundfundamentet sitter där. Det ser vi på video, vi ser det i allt det här vi kan mäta. Och det gör att jag är ganska trygg med det här spelet. Återigen, tillbaks till vi sitter med 0 poäng efter 5 matcher, det är katastrof. Man kan sätta vilken etikett man vill på det egentligen. Men det finns några grejer där. Spelet framför båda målen, special teams och lite målvaktsspel också, som är också ganska svårt att gå in på som tränare, för det är en så pass utsatt position. Men jag känner mig ändå trygg med det vi har i huset i målvakter, och jag tror att de kommer kunna prestera bättre här framöver. Utan med det sagt, jag tycker inte de har varit dåliga, absolut inte, och vi behöver fortfarande hjälpa dem mer.
Med det sagt, då känns det ändå som att då har ni ändå en trygghet någonstans i hur ni spelar, att det finns saker ni är nöjda med. Jag inbillar mig bara att det är mycket lättare för dig att komma till jobbet och jobba med detaljer eller väga framåt snarare än att berätta för folk att du gör ingenting, som vi har kommit överens om, att man ska försöka leda en grupp som spretar snarare än att nu är det detaljer ni ska skruva på.
Ja, och jag tycker att vi har en väldigt enad grupp, och jag tror återigen att de kan också hitta något form av lugn i den här pissiga situationen. För de känner ju också, som spelare känner man, är vi bra? Återigen, vi kan ta som ett exempel andra perioden i Växjö. Då rasar vi igenom, då tappar vi botten. Vi blir bottenlöst dåliga, och då tror jag man som spelare känner, shit, är vi så här dåliga? Men 5-5 har vi inte haft speciellt många dåliga perioder inledningsvis av 5 matcher. Men jag kommer tillbaks till det, och det är viktigt att ha med sig att vi har 0 poäng efter 5 matcher. Och det är för dåligt. Så enkelt är det. Och vi behöver hitta sätt att vinna framöver.
Mm. Ja, men det var en av punkterna jag hade just med gruppdynamiken. Men då känns det ändå som när du pratade om att ni går enade. Det är inte folk som ska till vänster, höger och bakåt och framåt. Utan det är ändå en grupp som står tillsammans nu.
Ja, verkligen. Och återigen, jag känner ett sånt... Jag sa det till min sambo då, hon föll i morse. Hon frågade hur jag mådde, och sa att jag mår helt okej utifrån att allting är skit. Men jag är så jävla frustrerad för att vi inte vinner hockeymatcher. Och Vi behöver skapa oss de här marginalerna, för jag tycker jag har ett jävla fint lag. Jag tycker jag har bra människor i omklädningsrummet. Jag tror på det här så in i helvete. Och vi behöver fortsätta hålla kurs. Den här säsongen kommer avgöras om vi orkar. Och det finns ingenting som är givet att man gör det. För det är tufft att få den här käftsmällan som vi har gett oss själva. Men det handlar om hur orkar vi ta oss an den här dagen. Det blir nyckeln och utmaningen för oss som lag.
Du kommer in på den personliga biten och du är en människa såklart som alla andra. Känner du någonstans ovanifrån dig, från Liljander och ledningen ovanför honom och det gänget, att du har förtroendet där fortfarande, eller?
Ja, det känner jag. Absolut.
Det måste ju också vara viktigt och skönt att kunna komma till jobbet med det i ryggen.
Absolut, det ger mig trygghet. Det är att jag kan vara trygg gentemot gruppen och återigen fortsätta hålla hög kravställan på beteende och specifika saker, men också kunna ge spelarna ett lugn. Sen så vill jag ju, jag vill inte ge Dick rätt i att jag är fel man för det här jobbet. Jag vill ju visa han att jag klarar av det här jobbet. Så det är väl den som skruvar lite i mig.
Ja, det är bra.
Sexa. Det vänder, jag vet det, det vänder.
Ja, men du har ändå dem på topp 6, va?
Sexa. Ja, exakt. Nej, men jag tror på HV71 och jag tycker att det är ett bra lag. Så att, bara vända blad, 5 matcher åt helvete, så nu börjar serien. Ja. Den mentaliteten får man ha.
Ja, det är ju tuff match imorgon, Anton. Alltså, det är ju Frölunda, åkte de på stryk här förvisso. Men alltså, 5 raka en sak, 6 raka, då kommer det bli ännu mer snack såklart utifrån. Vad blir viktigast imorgon för nu? Vad kommer du fokusera på med gruppen idag?
Nej, men det är det jag menar. Jag tror jag läste, man brukar säga att man inte läser, men jag försöker faktiskt att läsa ganska mycket här nu, så jag håller koll på vilka som säger vad. Det tror jag blir viktigt för mig att kunna skydda mitt lag. Jag tycker vi ska ha skit när vi ska få skit. Det är också därför jag sitter här. Jag kommer inte ducka någonting. Men jag kommer se till att ingen hoppar på mina spelare. Och någonstans så stod det tidigt, när vi hade spelat 2 matcher inför tredje matchen mot Brynäs, så var det måste match för oss redan i tredje omgången. Lite vinna eller dö var texten mot Brynäs i match 3. Och nu har vi förlorat 5 och det var måste match inför igår och det kommer vara match inför lördag och så vidare och så vidare. Så därifrån fokus på detaljer, fokus på det vi kan påverka, fortsätt sprida ett lugn och behålla skyhög kravställning på beteende.
PK Anton, du, jag som känner dig lite, du har alltid haft ett bra PK. Det måste svida lite extra. Hur får ni ordning? Är det du som håller i PK eller hur ser det ut?
Ja, men det är Niklas som ansvarar för PK och Beach för powerplay då. Delar upp så som det är i alla lag. Sen så gör vi ju allting tillsammans och försöker stötta varandra i varandras område. Men jag håller med dig, PK har inte varit tillräckligt bra. Jag tycker vi inte har varit sådär supersolida och byggt upp det där självförtroendet som man behöver. Återigen så, igår spelade vi ganska bra i spelformen. Vi släpper ändå 2 mål, även om Landers mål är precis när Ang hoppar in på isen, så det registreras 5-5. Men det blir ändå, det är ett powerplay-mål. Så vi har släppt in mål tidigt på försäsongen och då kanske det är lite dåligt självförtroende. Och sen så börjar man tjuva och överarbeta situationer och så blir det dålig spiral där. Så det är ju en jätteviktig punkt här framöver att vi får ordning på det. Återigen, vi pratar om Frölunda där imorgon. Det kanske är ligans bästa powerplay med Tömmernes och company. Så det blir ju en jätteutmaning för oss. Så det behöver bli bättre helt klart, Heino.
Bra Anton, du, stort tack då för att du kikar in hos oss och lycka till här nu framöver.
Ja, tack så mycket gänget. Ha det bra.
Ja, vad tar ni med därifrån? Heino.
Nej, men det är bra att han pratar och det går inte att gå och gömma sig nu. Så att det är kul att Anton är med. Men jag såg ju matchen, jag tycker att man är riktigt bra första perioden. Jag tycker att Timrå tar över och är bättre i andra, följt av mycket mer PP. Jag tror man har 10 minuter i powerplay. Man tar en dum utvisning, det är så här klassiskt för lag som går lite tungt. Någon minut kvar av första perioden, man har ledning 2-1, då tar man en dum utvisning. Det blir 2-2 direkt i pepet i början av andra. Tredje, då blir det en push. Alltså, Timrå drar iväg, leder med 4-2. Så det blir en lång push i tredje. Timrå försvarar insida, gör det bra. Men jag tycker att man kommer upp till 4-3. Jag tycker man har chans att göra 4-4. Då är Jakob Johansson jättebra i Timrå. Och gör typ 2-3 kanonräddningar. Men det är så här klassiskt där det går tungt. De har inte marginalerna på sin sida. Jag tycker fortfarande att Netfront-spelet, det var bättre. Men alltså man måste ha in mer puckar där. Man måste vinna de här lösa duellerna helt enkelt. För att 5-5 ser det ganska bra ut. Det håller jag med Anton om.
Ja, alltså det jag tar med mig från den här intervjun, Johanna, det är ju framförallt att Anton, enligt vad han själv säger i alla fall, har gruppen med sig. Och har han gruppen med sig...
Det ska han säga också.
Ja, det ska han absolut säga.
Men... han kan inte säga så mycket annat.
Nej, absolut.
Jag har inte gruppen med mig.
Nej.
Men vi kör
men,
på eller,
men så här
men han pratar så varmt om gruppen. Ja. Jag fattar att det kan vara ett skådespeleri och det kan vara en mantel han har på sig. Men om man leker med tanken att det är så då. Det måste vara det absolut viktigaste där, den här situationen. Ja. Gruppen går åt samma håll. Inte att det blir någon spretighet i gruppen.
Så är det ju verkligen. Och liksom, om han har gruppen eller med sig eller inte, det kan jag inte säga så mycket om. Men frågan är vad folk tycker och tänker om sin egen prestation och lagets prestation. Om det skiljer sig för mycket, typ ja, jag tycker jag gjorde en bra match eller den gjorde inte en bra match. Och så börjar man fundera på, alltså, ja, man är inte enad i vad det är som är fel och man kan inte heller kommunicera det centralt. Då har man ett problem. Och lite att man kanske också känner en press. Alltså kan man fortfarande... kolla på prestationen och känna så här att okej, resultatet är piss, vi måste ju ändra på det, men prestationen ser bra ut, då har man förmodligen en liten glädje på träningarna, man har en positiv känsla och så vidare. Och det verkar ju som att det, och därför jag frågar så här, hur är känslan i laget? För att när man har förlorat mycket och allting är dåligt också, då är det ju pressat ofta på träningen och kanske man börjar skylla på varandra och man vet inte riktigt, men man har inte en god känsla. Men det är ju otroligt starkt att ha det efter 5 raka torsk.
Verkligen, verkligen. Vad gör man Dick i den här situationen nu då? Vad gör man som spelare, ledande spelare exempelvis?
Man måste ju smitta av sig av lite humoristiskt inslag. Alltså det går inte att gå ut på träningen till exempel idag och alla är sura liksom. Sen absolut kommer de folk står och garvar på isen, kommer de som är där och tittar, vad skitsura, vad garvar ni åt, inget att garva för. Men jag tror att man måste liksom hitta tillbaks till den humoristiska sidan. Det är kul med hockey. Det är inte kul att förlora 5 matcher, men det kommer bli roligare. Så enkelt är det.
Förra året, de hade ju en jobbig säsong då också och tung inledning. Då var det ju, alltså André Pettersson var utanför laget på sommaren. Han klarade inte skridskotest och sådär.
Batman.
Och så när det kom, ja precis. Och när det blåste som mest kring honom och laget, då kommer han, om det nu var Tedenby, jag kommer inte ihåg en annan kille, jag tror att Tedenby, på en fyrhjuling i Batman-dräkt till matchen.
Ja, men så ska det vara. Ja. Alltså,
det är king.
Alltså det är det som är grejen då. Ja. Alltså avdramatisera allting. Ta bort allt jäkla... tungt lok, eller?
Exakt, man fokuserar kanske på någonting annat då. Man får tänka bort att det är ångest och skitjobbigt och jag måste prestera, vi måste vinna nu, till att liksom garva åt det. Ja. Och då kanske man helt plötsligt resetar lite grann sin inställning och hjärna.
Ja, men HV71s historia är just nu den största boven. Det är så. Alla känner det, att man har gått så tungt i många år och det är en otrolig press. Jag tror att det är det. De måste fokusera. Special teams är för dåligt, de måste ha målvakt som börjar vinna matcher åt dem. Punkt slut. Det andra är bra, alltså, så att, för jag tror att det är lätt och så ha lite fatta det, ut och spela. För att annars åker runt med gamnacka lite som Dicken säger och tycka synd om sig själv och allt är jobbigt, det kommer ju bara...
Då kan man lägga av.
Då kan man skita i nästan.
Vi sitter ju inte här med någon rösträtt, men vi kan ju tycka saker och ting. Simon Norberg var ju här i måndags, tyckte att om Linköping förlorar den här veckan 2 raka, då kan Musse se... Se sig som arbetslös på söndag, sa han ju. Anton Blomqvist nu, 5 raka. Hur långt tålamod tror ni man har i HV71 med honom, om det nu är honom man funderar kring?
Ska jag ta den då? Nej, men på något sätt så är det här 2 olika lag, alltså Linköping och HV. Att Linköping har sett mycket sämre ut, och det har vi pratat om tidigare. Och Anton säger själv, han känner att han har förtroendet. Han kanske inte eller kan säga någonting annat. Så. Men det känns ändå som att det finns ett annat typ av lugn just nu i HV. Och sen har man också en historia av att kicka sina tränare. Och visst, man verkar ha en väldigt djup kassa, men det är inte heller hållbart. Alltså, vad ska man då? Nej, men det, jag tror inte att det är det för HV71 skull. Alltså, man gav, det var ju samma snack förra året för Anton Blomqvist. Alltså då förlängde man, exakt. Och så gick det ju ändå, det gick ju vägen, men knappt liksom. Men så jag tror ändå att på något sätt, just med HVs historik, vad kommer in och kan bli bättre? Alltså om man ska börja om efter 10 omgångar, säger vi, med en helt ny tränare som då inte har snackat ihop sig med Liljander och ledningen, och sen ska den komma in med sitt perspektiv och verkligen sätta ett avtryck. Alltså det blir så mycket intressekonflikter. Så det bästa man kan göra är bara försöka bygga på det man har.
Ja.
Ja.
Så. Det blir alltid fel att sparka en tränare. Man skulle vilja sparka de där överbetalda jävla skitspelarna vissa ja. Gånger, om man ska vara ärlig och säga så.
Nej, men verkligen. Mm. Alltså, kolla på Leksand. De har inga överbetalda skitstövlar, vad du kallar dem.
Nej, men så är det ju liksom. Det är liksom, det är de här 20 på isen eller 22 eller vad man är i ett lag och som inte gör sitt jobb egentligen. Ja. Alltså en tränare kan stå där och skrika mycket som helst i båset, men det är ju spelarna där ute som måste förstå att fan, nu är det match.
Mm. Ja, verkligen. Ja.
Charlie brukar alltid säga klubb mot rubb när det kommer till Linköping. Jag vet inte om man kan säga Jönköping. Man har något annat för HV71 liksom. Nu är det de mot värde måste det vara.
Nej, men det är ju sparka alla bara skitsamma.
Mm. Går det så går.
Super rent.
Jag tror han får 2-3 matcher till.
Vad tror du att han har så kort?
Nej, men jag tror om man måste göra någonting så ska de vara med i det här racet så liksom... Alltså torska 7-8 börjar bli upp mot 8 raka torsk. Det är nästan, man måste nästan göra någonting mot fans och sånt där. Bara för att alltså göra något. Mm. Sen kanske man inte tar bort hand, man kanske tar bort... Det finns ju andra led. Jag menar, målvakterna måste ju börja spela bättre också. Mm. Istället har ju ett jobb att göra. PK-t, vad sa han? Det var Ram, va?
Han var också noga med att poängtera att de gör ihop med...
Nej, men vi kan sitta och skratta. Du har jobb. När jag var målvaktstränare, jag har betalt. Om inte mina målvaktstränare levererar. Sparka mig. Ja. Mm. Alltså du måste ju ha det. Det är lätt att bara foka på headcoachen. De är ju några stycken som är välbetalda för sitt jobb och de behöver leverera.
Ja, absolut.
Men jag tänker om Boxplay inte funkar och Ram har det ansvaret då. Ja. Har inte Anton ändå sista ordet och kan gå in och säga Niklas, det här funkar inte. Nu gör vi så här.
Absolut.
Så är det, men också hans arbetsuppgift är ju försvarsspelet till exempel. Och, så det är en forwardstränare, en back. Och en övergripande, absolut. Men det är ju kanske han som har det defensiva jobbet som... Mm.
Hur mycket lägger de sig då, huvudtränarna? Generellt?
Det är ju olika ju.
Ja. Det beror på liksom hur man är som människa också. Liksom. Men man måste ju låta backtränaren få göra det jobbet. Mm. Och så tyvärr så blir det ju hans fel när det går dåligt.
Mm. Ja, vi får se hur det går här för HV71. Det är match imorgon igen då mot Frölunda som fortfarande leder serien trots förlusten igår. Men innan vi går dit så vill jag bara... Vi har ju en ny man i stan ju som har kommit hem till sin gamla klubb Rögle, Don Tangnes. Det blev torsk igår mot Linköping. Men det är ju ett Rögle som är i mitten utav tabellen. Don Tangnes har kommit in med nytt tänk. Generella tankar innan vi bjuder in Don Tangnes i snacket.
Jag kan börja kort då. Jag tycker de ser bra ut. Dicken tror inte på dem, jag tror på dem. Jag har sagt trea. Mm. Dicken tror vi mitten någonstans, va? Mm. Väldigt svåra kan vi kanske börja. Alltså, det är svårt att tippa. Mm. Exakt. Men jag tycker att man har börjat väldigt bra. Alltså, man spelar med bra fart. Jag tycker man skapar mycket. Lite trubbiga ändå i utdelningen. Alltså effektiviteten. Men skjuter mycket. Bra målvaktsspel. Och så tycker jag att backsidan har jag varit lite osäker på. Där har man fått in en ny back här ju.
Calvin Dahan, ja.
Dahan, ja. Över 700 matcher NHL och sådär. Så att, nej, spännande.
Han och Mark Friedman Friedman är ju redan en publikfavorit. Mm. Mm. Det har han var kanske inte 100% igår i sin debut. Men ändå en ganska så hygglig start för Rögle. Vi vänder ner och tar ett snack med huvudtränaren. Ja, då ska vi ta och snacka med mannen som lämnade som en relativt oerfaren tränare men kommer hem som en vinnare. Efter 12 år på annan ort är nu Don Tangnes tillbaka i sin hemmaklubb Rögle. God morgon, Don.
God morgon.
Du, vi får ju börja lite i nuet då. Linköping hade inte vunnit en enda match. Igår så blev ni första laget att besegras från deras håll. Vad har ni snackat om efter matchen?
Vi har inte riktigt hunnit dit än. Grabbarna är väl på väg in här nu. Det är tidig morgon i Ängelholm. Så att, men vi har ju pratat i tränarrummet såklart. Och det är väl en tydlig sammanfattning att vi möter ett lag som är väldigt påkopplade, ödmjuka och beredda att betala ett högt pris för att vinna. Och vi tog väl tillfället i akt och luta oss lite tillbaka och var lite sköna och tyckte att det skulle bli kul att möta laget som inte hade vunnit än. Men det är väl kvalitetsstämpeln på ligan att du måste vara ditt bästa jag varje kväll, annars så kommer du åka på pumpen, och så blev fallet igår.
Ja, alltså, jag känner så här, finns det risk då att de kommer med en mycket högre nivå av desperation? Alltså, det var ju krisstämplar utifrån kring Linköping, de måste vinna snart. Kan det påverka matchbilden och utfallet?
Ja, men det är klart. Och det var väl tydligt i första perioden framförallt att de var liksom beredda att betala ett högt pris. Men med den desperationen och liksom viljan att betala priset för att vinna, så kommer det också en skörhet och liksom en hög stressnivå som jag tyckte var tydlig hos Linköping. Och det gav ju oss chansen och en fribiljett in i matchen i andra och tredje perioden när de drog på sig lite enkla utvisningar som vi borde kunna tagit bättre tillvara på.
Vi har ju tre väldigt hockeykunniga personer här, så att vi ska givetvis prata om er säsong och spelet och sådär. Men jag vill bara stanna till vid den personliga resan och den här senaste veckan där hyllningskörerna har liksom avlöst varandra för din del. Förra lördagen tillbaka i Ängelholm, Katén Arena, för första gången på 12 år. Det var ett enormt tryck, det var tifo för dig. Hur mådde du den stunden då?
Det är väl lite blandade känslor. Givetvis är man ju väldigt glad och tacksam för det mottagandet man får. Och som tränare så gillar man kanske inte riktigt att stå i centrum alldeles för mycket heller. Framförallt innan säsongen har dratt igång. Men väldigt, väldigt både tagen och tacksam för stämningen i sig i hela arenan. Men också mottagandet givetvis.
Jag tänker så här, det måste ändå vara en trygghet i att innan säsongen har dragit igång och inledningen så här, när du går på stan och så dunkar folk i ryggen, de vill ha dig där. Det har varit mycket värre än att kasta tomater på, du skulle motbevisa någonting. Du har ändå stan och supportarna i ryggen.
Jo, men så känns det ju. Så känns det ju verkligen. Men sen så tror jag, det är väl oftast viktigare vad folk säger om när man lämnar någonstans eller när man kommer någonstans. Så det är ju givetvis skönt att få ha liksom komma in med ett högt ingångsvärde och förhoppningsvis kan vi ju samla liksom Rögle-familjen och skapa en tro och ett engagemang som jag tror folk har törstat efter också. Så att som sagt, väldigt tacksam för mottagandet man har fått. Men nu gäller det liksom att kavla upp armarna och se till så att vi tar tillvara på det förtroendet och den entusiasmen som finns i stan.
Du var på väg mot en superövergång där när du pratade om vilket arm man lämnar efter sig. För det var nämligen nästa punkt som jag hade här. Du var nere i Zug nu i tisdags och blev hyllad där du var huvudtränare i 7 år. Du var med och såg till att den klubben fick vinna för första gången på evigheter ju. Hur var mottagandet när du kom tillbaka nu?
Ja, det man är ju ännu mer stolt över om man får säga så. För då har man ju liksom lämnat någonting efter sig som folk har uppskattat. Och ett highlight att bli liksom uppmärksammad på det sättet. Jag var ju 7 år i Schweiz och bara det i sig är ju en bedrift i sig. Jag tror det var över 70 tränare under mina 7 år. I ligan som kom och gick på andra ställen. Så, och sen som du sa att vi kunde sköra lite framgång och hoppas man känner att man lämnade klubben i liksom på ett bra ställe när man, efter 7 år där. Det är väl att dela många fina minnen framförallt med folket i Sug och spelare, ledare och supportrarna på plats där. Så att det var väl ett väldigt fint, en väldigt fin gest av klubbledningen där att man fick möjlighet att säga hej då säsongen efter. Så inte det blir efter sista matchen, när man inte vinner sista matchen på säsongen så blir det ju inte samma känsla att säga hej då och tack till alla som har varit med på resan under de 7 åren.
Kom 2019 där, nu blir man nyfiken på hur man bygger framgång. Och dessutom, du står fast vid dina ord. Ni vann ju där 2001 och då sa du inför 50 pers på läktaren. Så sa du nästa år, då ska vi vinna inför fullsatt arena med fansen. Och det gjorde ni också. Ni byggde oerhört starkt där ju.
Man låter jäkligt klok när det faller in på det sättet. Så det var en bra gissning eller... Men någonstans så kändes det lite så att när man väl vann för första gången där efter 24 år tror jag det var. Att det liksom, törsten efter en titel var så pass stark och stor i Sug. Så att spelarna, man fick ju lite gratis bränsle. Annars brukar det vara att man blir lite mätt och belåten efter att ha vunnit. Och det är svårt att liksom dra igång alla cylindrar säsongen efter. Men spelarna ville verkligen få möjlighet att vinna framför en fullsatt hemmaarena och få med sig supportrarna på den resan också. Och nu blir det ju ganska spektakulärt andra året där, när vi lyckas vända 3-0 i match för också såklart. Så att det är fina minnen, men som sagt, det är svårt att vinna 2 år i rad, men det hjälpte oss mycket att vi inte hade publik första året att hitta motivation för nästa år.
Ja, den matchen är ju helt sjuk i 2022 där. Ni vänder 0-3 och vinner hemma också för 4-3. Men då undrar man så här, mycket av det här kan man applicera på Rögle som inte har vunnit på... Inte vunnit då man har spelare som... Du hade ju spelare som Fabian Schneider som hade väntat i 16 år. Det är många i Rögle som också har väntat. Hur mycket av det du lärde dig där kan du nog applicera på Rögle?
Det är ju... Det är det man känner liksom är en av de stora drivkrafterna att komma tillbaka till Rögle igen också. Att det finns en potential, där finns ett enormt engagemang för klubben och det finns fina förutsättningar att kunna göra en fin sportslig resa i Rögle. Så att förhoppningsvis så ska vi kunna liksom steg för steg kunna bygga någonting som ska kunna vara med och utmana om att vinna för eller senare här också. Och när man har varit med om att vunnit så vet man ju hur den resan som regel ser ut. Att det inte är någon liksom spikrak resa uppåt, utan man går igenom olika faser och kunna liksom hålla en stadig kurs under lite tuffare tider och hålla folk nere på jorden under bättre tider. Det är väl det som är den stora utmaningen för tränarstaben. Och det lär man sig mycket om när man får gå igenom det.
Ja, men intressant. Vad ser du som den största potentialen då i liksom årets Rögle och sen även framåt då, ur ett organisatoriskt perspektiv?
Ja, men det finns ju först och främst ett enormt engagemang kring hockeyn i Ängelholm. Och klubben har ju ger väldigt fina förutsättningar både ekonomiskt, infrastrukturen, arenan, det är fullt. De drar in liksom bra klubben mår väldigt organiskt bra. Man drar in bra med pengar varje år och ger sporten bra förutsättningar. Så att rent förutsättningsmässigt utanför sporten så finns det ju där. Nu måste vi, som jag pratat mycket om under sommaren här, hitta liksom en tydlig identitet som vi kan bygga på och en strategi som vi kan bygga på över tid. Så att vi inte flänger för mycket från... Ja, det har kanske varit lite liksom från Cam Abbott och hur han vill spela hockey till Roger Hansson och hur han vill spela hockey. Och nu tillbaka till Dan Tagnes hur han vill spela hockey. Vi måste hitta någonstans, vad är Rögles väg, identitet och strategi som vi följer över tid. Och där man kan göra små justeringar innanför så inte vi liksom flänger för mycket från höger till vänster.
Mm. Hur går det till då? Är det du som pratar med dem att så här vill jag ha det och så här borde Rögle jobba på sikt, eller talar Sjöström med Hampus då och då, det är gänget om för dig att så här ska Rögle spela och du får följa våran väg, eller är det något gemensamt där?
Ja, men det är klart det är gemensamt och jag tror man måste liksom backa bandet lite och titta vad har varit Rögle, vad har ju varit framgångsrik i Rögle historiskt sett, vad förväntar folk sen när man kommer och kollar på hockey i Ängelholm, vad är det som har passat här historiskt sett, och också viktigt liksom, var befinner vi oss just nu, så vi har en självbild som är sund och ärlig. Nu har vi kommit 9 de senaste 3 åren och så börjar prata om SM-guld direkt. Det är liksom, hallå, här är vi, här börjar resan någonstans, vi vill dit, hur ska vi ta oss steg för steg närmare den här titeln eller SM-guldet. Och då tycker jag liksom, titta bakåt i tiden, vad är det som har fungerat, vad är det folk förväntar sig, hur ska vi bygga vårt lag, efter vilka grundvärderingar. Och då har vi väl kommit fram till att vi vill spela en lite snabbare hockey, intensivare försvarsspel och framförallt få folk delaktiga på ett tydligare sätt. Framförallt anfallsmässigt då, att vi har liksom backar som följer med upp i anfallen, är rörliga i anfallszon och då får jag liksom... Både tränarna möjlighet att bygga ett spel utifrån det, en taktik utifrån det. Hampus får ju möjlighet att rekrytera ihop ett lag som passar till det. Och vi förhoppningsvis kan sätta en tydligare produkt på isen som publiken vet vad de kan förvänta sig när de kommer att titta på.
Hur pass mycket har ni fått träff, tycker du, redan den här säsongen på den typen av spelare då, som passar in i det ni vill liksom göra? Och, eller är det här någonting ni ser liksom ska byggas då över ett par säsonger?
Ja, men jag tror det är viktigt att det får byggas över tid. Det är ju fem matcher in, så det är svårt att liksom dra för snabba slutsatser på någonting än. Men just att man klarar av och liksom hålla i en strategi över tid och göra små justeringar utan att för den delen liksom tappa kursen helt och hållet. Det är väl det som jag tror kommer leda till framgång. Tittar man på de powerhousen som har varit i svensk hockey på senare år, då är det väl framförallt Växjö, Skellefteå och Frölunda. De har haft en väldigt tydlig identitet, alla tre lagen, och haft kontinuitet på olika positioner som har gjort att de har kunnat vara med och tampas om och vinna i stort sett varje år. Och det är ju för att de har liksom, varit tydliga med vad de vill och hur de har arbetat över tid som har tillåtit dem att ha den framgången.
Så SM-guld i vår, det är en rejäl bonus i sådana fall?
Ja, men det är väl alltid en rejäl bonus att vinna ett SM-guld. Det är oerhört svårt att vinna. Men jag tror liksom vi måste tänka på vad det som ligger innanför vår kontroll och vad det vi kan påverka för att vi ska ha chansen att hamna där i slutändan. För det är så många parametrar som man inte kan kontrollera fullt ut, med skador och du behöver lite studsar hit och dit och så vidare. Men hur ser den dagliga verksamheten ut? Hur tydlig är verksamheten överlag så att vi kan både rekrytera och arbeta innanför en tydlig strategi? Och det är väl där jag tycker att vi är steg ett i att liksom skapa den tydligheten. Och sen steg två, det är ju att man har orken att följa den vägen över tid.
Avslutningsvis bara vill jag veta, Peter Forsberg, han bor ju strax utanför Zug. Var han ofta nere och la sig i, höll jag på att säga. Nej, men drev han omkring där i katakomberna?
Ja, men det gjorde han. Vi träffades mycket där nere. Och han var på många matcher. Och han är ju han älskar ju sport, Peter. Och faktiskt en rätt rolig anekdot. Han var bjuden till, han är en stor Tottenham-supporter också. Så han var bjuden till en match i London när vi skulle spela sjunde avgörande finalen mot Zürich, när vi vände där. Av ägaren i Tottenham, tror jag. Så han åker till London, lämnar i halvlek för att ta sig tillbaka till Zug och se sista halvan av matchen, sjunde avgörande. Så han är intresserad på riktigt.
Fick han vara med något i firandet efteråt då?
Han var med på firandet efteråt. Det var.
Hur är Peter Forsberg på fest, undrar man ju.
Det var det han ville vara med på.
det lovar jag. Det har jag nog, det ska jag nog inte berätta här i för er på morgonen. Men Dicken, han skrattar gott. Alltså, han har förmodligen sett honom.
Ja.
Jag har på ett par fester.
Man gillar kalas.
Ja, men kul, Dan, att ha tillbaka i svensk hockey igen. Kul att följa er, och kör så ryker vi inte då.
Ja, tack för det. Ha det bra.
Lycka till.
Hejdå.
Tack för det. Hej, hej.
Det är god stämning här i studion alltså. När vi har fått snacka med Dan Tagnes. Det kanske inte var därför det är så god stämning, jag vet inte. Men vi ska blicka lite framåt nu. Imorgon är det ju match igen. Då är det ju Färjestad som tar emot Växjö. Och det är ju två lag som har varit väldigt vassa framåt. Inte minst Växjös offensiv, Johanna. Är du förvånad över hur bra de är? De ska ju vara starka defensivt och vinna med 1-0.
Ja, men det är väl därför Björn Hellqvist är rekryterad.
Ja, du tänker att det är Hellqvist-effekten. Mm. Kan vara så. Mm. Och Hockeymorgon har ett samarbete med Unibet, och vi har ju ett boostat odds nu där det blir då över 6,5 mål i morgondagens match mellan Färjestad och Växjö. In på unibet.se/hockeymorgon och ta del av spelet. Normalt är det ju 3,10. Och nu är det 3,90 gånger pengarna. Jag är osäker på hur man sa det. Det låg fel i munnen med 3,10. 3,90 känns bättre.
Ja, okay. Det är därför det är 3,90 nu då, ja, så att du ska kunna säga oddset.
Ja, men Växjös offensiv är ju, den är ju bländande. Det måste vara roligare dick att spela ett lag som är framtungt än baktungt, va?
Ja, men så är det absolut. Jag har ju faktiskt varit ute och kritiserat deras offensiv, men fan, jag har mycket fel nu.
Brogan Rafferty i backen där har ju varit
helvete fin. Vad bra nu. Den passen till Rasmussen.
Ja, och så Gardner var bra. Lukas Elvenäs. De har verkligen plockat sina körsbär där nere.
Hellqvist, börjar bra.
Ja, verkligen. Kom ihåg att åldersgränsen är 18 år för att spela. Upplever du eller någon i närhet problem med spel så finns ju alltid stödlinjen.se. Johanna?
Ja.
Globen är med tisdags.
Ja.
Uppvisningsmatch.
Ja.
Kan man lugnt säga.
Kan man säga.
11-2 för Frölunda.
Ja.
Och sen studsar Djurgården tillbaka igår och vinner mot Luleå.
Jag tror så. Sen studsar Djurgården tillbaka i tredje perioden.
Ja.
Ja.
Nej, men alltså, ta och känna med. Du har gjort en liten vandring genom veckan för Djurgården.
Ja, men jag skrev i min vad ska man säga, paneldebut på Sportbladet att man alltid kan se mycket i sin analys hur ett lag studsar tillbaka. Och då pratade jag alltså efter Djurgårdens 4-0 förlust mot Växjö innan de kliver ut mot Frölunda. Och alltså, man kanske inte ska säga så mycket om Djurgårdens, eller resultatet, att släppa in 11 mål, då har man någonstans slutat spela. Alltså så, här, så det kanske inte speglar så himla mycket vad Djurgården är idag. Men däremot var Frölunda fantastiskt bra. Djurgården har väldigt mycket problem tycker jag i egen zon. Jag tycker man är ganska bra i offensiv zon, men man sorterar extremt dåligt. Och i hemgångar som, alltså både i hemgångarna och sen också i spelet när man utgår från egen zon, så ser det riktigt liksom juniormässigt ut. Mm. Och då är jag snäll. Man har många liksom rutinerade backar. Jag tror både Lindström och Holm var ju -4. Sahlsten, center lika så. Hade liksom ingen bra match. Och sen kastade man om lite i kedjorna och backparen mot Luleå. Då. Och då tänker man ju så, okay, hur återhämtar man sig på bara 48 timmar från en sån förlust? Och jag tycker inte att de spelmässigt återhämtade sig speciellt bra. Man har 6-0 efter 7 minuter i skott mot sig. Hellberg får stå på huvudet igen, precis som han gjorde i inledningen mot Frölunda. Han hade liksom några sidledsförflyttningar både mot Frölunda och sen mot Luleå igen, som är liksom otroligt bra räddningar. Man har något skott i virket också mot Luleå. Så att det inte står typ 3-0 efter 6 minuter mot Luleå är ett mysterium. Ja. Så att jag tycker de spelmässigt sett, jag fattar inte att de vinner igår faktiskt. Man sätter de lägena man har och Luleå är väldigt ineffektiva. Men spelmässigt såg det inte så himla bra ut igår heller.
Nej. Så du förvånas att de vill ta den serien, men den var ju viktig.
Alltså extremt viktig, så på något sätt så talar det ändå lite kring liksom, ja men då beteenden och att man kan återhämta sig liksom mentalt då på något sätt och hitta vägar att vinna fast det inte spelar sig så bra ut. Men det är lite oroande att man gör den typen av misstag man gör och startar matcherna ganska dåligt. Nu hade man lite flyt att inte Luleå sätter fler kassar och att Hellberg står lite på huvudet och att man kan så lite käkas in i matchen.
Ja, det kändes så i början. Mattias Bromé gjorde säsongsdebut, satte direkt liksom 1-0 Luleå. Då kände man här, here we go again. Men det var inte också lite dick upplagt för det här. 11-2 i tisdags. Frölunda kommer torska på torsdag och Djurgården kommer vinna.
Ja, men så var det. Men som du var inne på där också, det är helt sjukt att Luleå inte gör fler mål i början. De har ju 2-1 där när de skickar ner stolpen.
Ja, och sen
känns det som att Luleå är så överlägsna så att de går ifrån lite vad de ska göra. Tappar några puckar och så smäller det. Så att det... Ja, Bulan såg inte nöjd ut i det sätt, om jag säger så.
Nej, verkligen. Så att den som jag har ändå imponerats mest av, om man ska kolla på liksom, två prestationer som har varit ganska dåliga, är Viggo Björk. Utifrån vad man kan förvänta sig av en juniorspelare fortfarande. Han gör väldigt mycket rätt, tar väldigt mycket ansvar. Målet han gör igår är ju fantastiskt fint. Där man inte i ett lag som kanske har lite knackigt i försvaret backar man ofta av, men han ligger väldigt nära sin spelare i försvarszon och tack vare det så vinner han ändå pucken, kanske lite slarvig pass då också. Men han gör en otroligt bra insats utifrån sett att hela laget kanske inte gör en jättebra insats.
Men bara en snabb grej där. Luleås målvakter, vad säger du om dem? Som är så himla målvakter.
Nej, men det är faktiskt fruktansvärt bra på målvakter. Så att du ska få svar, Lickan. Jag tycker inte de har varit bra.
Nej.
Jag tycker som hela Luleå har varit, som du brukar säga, klappkassa. Ineffektiva, lite trubbiga, skjuter för lite. Nu sköt de ju mycket mot Djurgården. Så det verkar ändå varit som att de var dominanta den här matchen. Men vad har inte börjat bra?
Nej.
Nej.
Inte bra. Alltså. Helt, faktiskt lite besviken. Mm. Jag hade han ganska högt. Nej, så högt hade jag inte lite, på listan. Nej, men han, de var med på min lista.
Mm. Mm. Det är alltid något.
Mm. Mm.
Ja, så är det. Johanna, du ska ju till Globen och diska nu för att göra rätt för dig efter biljetter du fick i tisdags.
Nej, jag bara skojar.
Okej.
Jag är respekterad journalist numera. Så alltså, jag satt på pressläktaren.
Du satt högst upp med kikare eller? Och
exakt. exakt.
Underbara vitsarena.
Hon knockade den här, va?
Ja, exakt. Ja, nej, jag ska ju till jobbet då.
Ja, just det. Ja. Ja. Du får gärna sitta kvar. Jag tänkte bara...
Exakt, jag är på väg, men jag ville bara...
Ja, avsluta.
Inte, jag ska inte till Globen och diska.
Okej.
Okay. Du måste show det här.
Nej, det var kämpigt.
Ja. Mm. Det är som om man råkar med frugan hemma, vet
du. Ja, man får inte skoja längre. Okej.
Okay. Tack för idag.
Ja, bra Janna, tack för idag. Grabbar, vill ni snacka vidare lite, eller? Ska vi köra en liten overtime, eller?
Mm.
Ja, ska vi göra det?
Ja, jag har ingenting för mig.
Nej, jag ska till naprapaten snart, men kör.
Ja, men, ja det är sen ju.
Ja.
Ja. Nej, men vi har inte ens avhandlat det som är den potentiella finalen i vår. Färjestad mot Frölunda. Mm. Mm. Obesegrade Frölunda. Fyra raka segrar. Åkte till Karlstad och åkte på en torsk där. Färjestad såg riktigt bra ut. Framförallt Heino. Och det känns som att man har en målvakt som man kan förlita sig på. Eller ett målvaktspar, men Emil Larmö har ju stått merparten nu.
Mm. Jag tycker skillnaden är målvakterna. Så att, bra svar. Jag tycker inte Norman kommer upp i nivå. Jag tycker Frölunda hade varit värda poängen då. Om man kollar till helheten. Sen flyger Färjestad i början. De är bättre. Men jag kollade också delar av matcherna. Kollade på slutet tycker jag. Då har man Frölunda tar över och har chans liksom att få i PP. Få ett mål bort dem där. Vilket är rätt. På Larmi blir. De kör på Larmi lite innan målet där. Men sen gör Innala mål ändå. Mm. På slutet. Men nej. Norman. Tyvärr. Tog inte chansen. Jag tror hade Lasse stått kanske, det är lätt att säga, men bättre målvaktsspel så tror jag att man har haft poäng här.
Det är så enkelt alltså.
Nej, men jag tycker det är två av de här fyra målen som man måste ha. Liksom.
Ja. Ja. Men det är ganska kul ändå. Man kollar den här matchen, liksom, Färjestad mot Frölunda, potentiell två guldfavoriter. Liksom. Men det enda man läser om efter matchen, vad är det tror du?
Emil Arme.
Ja, vad säger du där?
Och hungriga vargar.
Ja. Nej, men det kom ju fem anmälningar idag ju. Det är ganska många ju. Emil Arme är en av dem för filmning. Han tar ju klubban på, det är väl Noah Hasas klubba, han låser under armen och sen kastar han sig ner. Mm. Showmanen Emil Arme.
Släck om nu.
Det känns som du är för.
Jag gillar ju Emil Arme. Jag gillar den spexiga finländaren i honom. Jag tycker ju om när han bjuder på show. Sen i det här fallet så han ska en utvisning i matchen ju. Han ska göra, det är ju fasthållning av klubban. Och sen kastar han sig för att förmildra omständigheten och kanske också få med sig en utvisning.
Du tycker han ska showman bonus istället.
Nej, men det är...
Han ska få 5 000.
Ja, exakt.
Är det där, ja, exakt. Ja. Han vaknar idag. Då har de swishat honom.
Ja. Valinbacks.
Ja. Nej, men alltså, grejen med honom är jag gillar ju hur han är som person. Jag gillar ju att han spelar på gränsen och ligger på gränsen.
Ja, det var över gränsen.
Och det här var över gränsen, tycker ni ju.
Lite, men jag gillar det också.
Som konflikträdd så låter jag er dividera om det här.
Ja, du kastar in veden bara här och sen så...
Ja, men jag gillar liksom att trigga igång folk.
Ja, men så här, jag lägger mig mitt i mallen. Jag tycker så här, det ska vara utvisning. Men jag håller med dig om att jag tyckte... Alltså, den är så otroligt överdriven. Mm. Den bara snurrar, så jag tycker det är rätt snyggt.
Ja, det var otroligt.
Det är Michael Jackson-snurr.
Nej, men han åker ju på. Han åker på en, vet du det, anmälan och kommer ju få garanterat 5 000 böter här.
Men det får han en swish.
Men det är sånt jävla påigt att man bara kan böta folk sådär. Ja.
Ja, det kan jag hålla med. Mm. Men det som är här är att han fick ju frågan efteråt, tror det var VF som var på plats, de var på plats, men som pratade med honom, om att han är sån. Det bara händer honom. Han kommer inte sluta med det. Det är det jag gillar med honom. Sen filmingen i sig gillar jag inte. Men det kommer ju hända för att han är den person som han är. Borde man, ja. Alltså,
låt han vara. Det är bra för kön. Det kommer komma 500 pers mer på nästa match.
Ja.
Få igen de där böterna i publikintäkt.
Ja. Ja, man hatar honom ju som motståndare. Frölunda hatar honom nu. Hela Göteborg sitter ju och kokar nu.
Men jag tycker vi vänder på steken. Frölunda-spelaren ska inte vara där med klubban.
Nej. Sen överdriver han lite. Ja. Fan.
Jo, men det kan man göra. Ja.
Måste ju visa att han har en klubba.
Ja, men kryddar man så smakar det.
Ja. Ja, ja.
Det måste vara någon kryddis.
Så vad är vår slutsats av det här då?
Inga kommentarer.
Nej.
Ska han ha 5000 i böter?
Han kan, nej, jag inga kommentarer heller. Eller så här, jag tycker Wallin, de får göra upp det.
Ja.
Jag tycker att det är en skön grej. Det är klart att han, jag tycker inte att han ska ha böter, men kanske en tvåa.
Nej, som jag sa, påhitten med böter för liksom saker som...
Jag håller med.
Jag har varit väldigt emot det där och kommer väl spinna vidare nästa gång jag öppnar munnen.
Ja. Ja. Nej, men enligt regelverket så är det rätt att han ska ha böter i det här läget. Men jag tycker ju, på grund och botten så är Emil Larmi, han förgyller den här ligan.
Mm.
Vi har pratat lite om... Är det en profilös liga numera? Mm. Dick är inte kvar, Joel Lundqvist är inte kvar, Roger Rönnberg är inte kvar på tränarsidan. Det får inte bli för mycket att man upprör ett led och sen går alla med högerhanden först och sen vänsterhanden och så blir det alla bara i samma...
Nej, det är som Vrannas backcheck där.
Ja.
Mm, det är kul att vissa skiter i det.
Ja.
Ja, men så är det liksom. Jag kommer ihåg för x antal år sedan, då skulle man gå en kallas det mediautbildning. Alltså... Så man ska vara lite politiskt korrekt liksom.
Ja.
Så att,
var det så? Och det var liksom hårt då? Så
ja.
Följ de här...
Eller mediatränad säger man väl liksom. Ja, men det är... Jag sket ju där. Alltså, ja, jag gör vad jag vill. Skämt att se då.
Men hade de då så här ska vi bete oss?
Ja, men lite så. Och så är det liksom. Det var det de försökte med på den tiden. För då skulle det vara den seriösa ligan.
Mm.
Jag köper det. Jag har en arbetsplats och man ska ha ramar och regler. Men jag tycker inte man ska förvränga personligheter. Ska inte hindra folk från att vara de är.
Nej.
En tvåa på Larmi.
Det ska jag ha i matchen.
Tycker jag är lite överdrivet.
Ja, han håller fast klubban. Men så är det. Jag vill också bara nämna nu då, när vi ändå pratar lite rubrikform. Brennan Shinnimin tillbaka i Luleå, kommer till i november. Petar han Filip Eriksson eller får han hitta en ny omgivning?
Ja, nej, men Filip gör ett mål igår, visserligen liksom, men tycker ändå att Shinnimin ska in på den positionen. Men det är väl lite också, istid förtjänar man, men slåss om platsen och den som är bäst för tillfället ska jag ha.
Mm.
Jag tycker Shinnimin in där ändå.
Ja.
Sen har jag en bra rubrik.
Jag tror jag vet vad det är. Får jag bara flika in här. Liksom du Dick så har han ju bråkat med Luleå-supportrarna. Han gjorde det när han var i klubben i fjol ju.
Mäktigt.
Och sen blev han ändå en utav hjältarna.
Ja. Ja, men så är det liksom. Alltså, det var jävligt roligt när han gjorde det också. Men han är ju en man som lever på sitt temperament och så vidare. Så att saker kan hända liksom. Ska bara fansen få kritisera spelare? Eller man kan väl göra tvärtom också. Jag kommer ihåg, det var en incident med Ligåren som var i Färjestad för många år sedan. Som det var ett fan som skrev till han. Och Gåren svarade tillbaka något. Och för det fick han sparken i slutändan.
Helt sjukt.
Drevet.
Ja, profil i ligan. Man kan göra,
Nej, skit i det. Vi ska ha skittråkigt bara, helt enkelt.
Ja,
that's it.
That's it. Din rubrik, Kain.
Ja, Colin Delia gör det igen. Han fortsätter att kasta in puckarna. Det är lite oroväckande, tycker jag. Brynäs, jag har dem som guld. Jag vet inte, det kanske blir klara så då. Men Delia säger, jag tycker två målen, de här PP-målen, eller från kanterna, Malmö-målen här igår är, jag vet inte, jag tycker han är väldigt låg alltså. Problem högt. Lite att jobba på där.
Ja, verkligen. Det har varit en riktigt
tuff start.
Svag start.
Ja, ja.
Svag start.
Under 80% varje match.
Ja.
Det är inte bra. Då är det svårt att vinna.
Får en annan att glänsa nästan.
Ja.
Och så grejerna.
Ja, så det är väl bevis på att det är många som kan göra comebacks. Ja. Så att, kör på.
Ja. Vi hockeymorgon är ju bra på hylla saker och ting som vi tycker om. Men nu Dick, nu ska vi se till att trycka ner också. Är det de negativa rubrikerna ska fram?
Ja, nej, men det är väl sån människa man är. Man är ganska negativ egentligen. Och jag har ju selekterat den här listan egentligen. Den var ju uppe på 15 rubriker.
Nu är det tre då.
Inte topp fyra nu alltså.
Nej, men nu skulle jag vara som resten av Sverige PK. Och köra en topp tre liksom. Ja, men egentligen, frågan är ju också ställd fritt till er också liksom. Men det här är liksom saker som jag ser på läktaren. Folk som går hem, när laget ligger under, det är 5 minuter kvar, det kanske är 4-1. Folk går hem, vad fan går ni dit för? Om ni inte liksom kan tacka spelarna som är där för att liksom komma först i kön hem från parkeringen liksom. Vidrigt.
Ja, det är faktiskt, det håller jag med. Alltså, verkligen. Parkeringsproblem. SHL.
Ja, men exakt. Nej, men liksom att man inte kan vara kvar. Alltså, det är liksom i 52 matcher man kommer vinna matcher, man kommer förlora. Man kan inte alltid vara nöjd, man kan inte alltid vara positiv. Mm. Men liksom, kan du inte stå kvar och bara låtsas tacka spelarna? Mm. Eller varför betalar du 300 spänn för att gå på matchen? Mm. Ja, men där...
Vad tänker du, Eino, när du hör det?
Nej, men jag tänker alltid så här, man spelar fansen, betalar ens lön och allt det här. Har de rätt? Är man klappkassa? Har de rätt att gå? Men det, jag köper ändå det att du är ändå där. Mm. Och du har redan betalt och allting. Och så, vad är det? Du tjänar några minuter på lite bilköer och snabbare ut och hem och ungar ska i säng och allt vad det är. Men jag förstår att det händer. Men jag tycker också att man har lite ansvar att... För det är jobbigt som spelare. När det liksom halva arenan töms. Liksom, för att man gör en dålig match.
Och sen står det där nästa match. Och gud vad bra.
Ja, då är allt bra.
Ja, så här, ja, det är lätt att vara kaxig i medvind. Ja. Så är det.
Men bra att han tar upp det. Medgångssupporter helt enkelt.
Mm. Mm. Sen har ju folk anledningar. Jag ska inte dra alla under samma stol. Så att säga. Red Bull Overtime nummer 2. Vet ni vad jag tänker på då?
Ja, jag tror det.
SHL Pudlar. Ingen vet någonting. Åh, vad jobbigt namn. Fansen bojkottar. De ska inte titta om det blir övertid för att det heter Red Bull Overtime. Fan, väx upp. Det är ett namn. Jag blir alldeles varm när jag pratar om saker.
Du gillar det, alltså. Du gillar Red Bull Overtime.
Ja, men det är ett namn. Alltså, vad spelar det för roll? Det är samma jävla övertid. Det är de minuterna man spelar. Och det är ett namn, liksom. Och folk tror att liksom, Red Bull ska ta över, äga 110% av klubben för man spelar övertid, ungefär.
Ja.
Och framförallt egentligen att SHL pudlar och tar bort det där.
Mm.
Bra tänkt. Ja. Grattis, SHL. Grymt gjort.
Mm. Men då är det namnet som inte är något problem. Men låt säga Red Bull kommer in här och säger så här... Vi ska inte vara som alla andra. Vi vill ha 5 minuter och 7 sekunders förlängning.
Ja, men har de redan? Absolut coolt. Bra tanke.
SHL går med på det då?
Eller? Nej, men det är klart de inte ska göra det. Men liksom, de degar, de vill synas. Man ser ju flaskorna i båset överallt. Sen kan man ju tycka vad man vill från båda partner egentligen om namnet på övertiden. Men jag tycker man känns att det blir en diskussion. Och sen att SHL pudlar och tar tillbaka det. Ska vi sätta rubriken avgå någon?
Ja, men typ. Jag håller,
ja, det är dags för det.
Ja.
Bestämmer liksom.
Nej, men lite så. Och nummer 3 då, domarnas otroligt fula tröjor. Man har väl egentligen, man tar ju bort den här stripade zebraranden, ränderna och...
Vad är det för någonting alltså?
Ja, men liksom...
Nu får vi upp bilden igen på Dick.
Ja,
många tyckte var likt Dick Axelsson från i tisdags. Du hade ju klätt en sån här grej.
Exakt, hur fan kunde jag ta på mig den där tröjan, kan man ju känna. Nej, men egentligen, jag vill att vi försöker hitta den som har designat tröjan.
Ja,
ja, men det är egentligen kul. För det är väl säkert något syfte eller liksom. Någonting måste ju det vara eftersom, men... Ja, jag hoppas inte någon ruskig modedesigner där ute.
Nej, men väldigt
du
grå tröja.
Vi skulle ha någon som skulle avgå. Är det den personen som ska...
Ja, alltså...
Eller ska vi ta reda på...
Designen avgå.
Ja, men jag tror jag vill höra historien bakom tröjan. Mm. Och sen ska någon förmodligen avgå. Det kan ju vara jag som får avgå.
Ja, någon ska...
Som har kastat in eld här på... Eller vd elden på...
Nej, men det vi letar fram det. Tanke med designen, helt enkelt.
Den tar vi med oss. Det är en uppgift vi har nu.
Om ni inte har något att göra helgen så kan vi ju...
Men jävla vaket, för den är riktigt ful faktiskt. En vaken lista.
Ja, men tack. Ja. Som jag sa, selekterar det där också. Så att det är ju något...
Får man höra några bubblor eller?
Ja, men det... Det är många spelare där också. Ja, men det är... Ja.
Vi stannar där, eller?
När det blir lite varm i tröjan här så kan vi...
Men de där som ligger i bubbla där, de kan vi ta nästa fredag. För då är du tillbaka igen ju.
Ja, men exakt.
Ser vi fram emot en ny lista. Och vi i Hockeymorgon är tillbaka igen på måndag. Och då har det gått ytterligare en SHL-omgång. Det kommer finnas 1000 rubriker även då. Det är skönt att det är igång nu. Och rubrikerna avlöser varandra. Det är kris här, det är fest där. Och så byter de plats. Och...
5 matcher in bara.
5 matcher in. Det är bara 47 kvar. Det kommer komma fler rubriker. Ha en trevlig hockeyhelg.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.